Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Toppenjakt. Fan vad kul det ska bli. Jag heter Kalle och idag är jag med Pang Anders och Larsa.
Tjena, tjena, tjena.
Tjena, tjena, tjena.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är ju... Jag har suttit i en bil hela dagen igår och kom hem från sommarstugan. Det tar ju 6 timmar, så att, eller hela dagen, men hela kvällen. Så jag är lite halvseg, men jag ska försöka hålla upp humöret och tempot och allt vad det är.
Ja, vad skönt.
Men annars är det bra.
Du då, Lars?
Ja, det är bara fint med mig. Jag har lite träningsverk idag. Jag har faktiskt börjat att träna igen.
Åh, gött. Fan, Wiklund, det är så speciellt när du är i din sommarstuga. Du har ingen täckning där, så att du blir liksom tyst från dig en hel vecka när du är på påsklov. Det känns det konstigt.
Ja, känns det konstigt eller skönt?
Alltså, första dagen är det ju skönt, men sen behöver man få sig lite abstinens.
Sen saknar man han som bara kliver in och gormar runt och ryger runt och är liksom ett veträ i korridoren, tänkte jag säga.
Jag tänkte vi skulle börja dagens podd med en liten, vi har fått ett mer från en som heter Kristoffer. Vi pratade för, ja det är ju ett gäng avsnitt sen, så pratade vi om det här med ihjälsparkade hundar. Och jag sa att jag liksom tyckte att det var mest var en grej som folk sa som hade hundar som inte jagade, att de hade blivit sparkade så här. Men Kristoffer, hans farsa, han har fått 2 hundar ihjälsparkade av älgar.
Ja, det måste ju... Wow, fy fan vad drygt alltså.
Alltså så jävla segt.
Men jag tror att det är sällan man hör något om de ihjälsparkade hundarna. Man hör bara om när det går så himla bra när man släpper hundar tidigt. Oj, jag skällde ståndskall i 3 timmar och 8 månader gammal. Men man hör nog sällan om de som åker på en kyss liksom och sen är det klart.
Jag tänker att det kan gå ganska fort. Alltså det räcker ju bara med en klockren pärla, sen är det väl över.
Ja. Och man hoppas att hunden ska hinna undan, men tydligen så gör det inte det.
Nej, men det är väl det som är problemet när man släpper för tidigt. Att de inte är liksom mogna nog och inte snabba nog i reaktionen att hinna undan. Men jag såg ju någon, det var ju någon, vart fan var det, var det på Instagram? Jag såg det när de visade upp någon hund som hade blivit sparkad i skallen liksom och spräckt hela pannbenet i stort sett.
Ja, fy fan!
Men det, alltså grejen var ju att det var ju som en följetong, så då, den kom ju tillbaka och jagade älg året efter den där.
Ja,
så det var ju helt,
alltså den klarade sig.
Ja, den klarade sig. Ja.
Men du är väl lite där nu, Pang Anders, med humlan. Eller jag vet, vi har resonerat om det, varit ute med humlan lite. Att ja, det är ju som en liten oro. Och är, när det är för tidigt eller är de mogen och hela den biten?
Ja, men alltså, ja, jag är ju inte kanske facit på hur man ska vara, tror jag. Jag kan ju vara lite för hetsig, men jag släppte ju henne förra året liksom. Problemet är ju det här liksom. Alla säger att du ska få skogsvan och måste få vara ute i skogen och måste... Jag kan ju inte gå kopplad i skogen med hon. Då får hon ju ingen skogsvan.
Nej,
hon,
exakt.
Får ju, alltså, hon får ju vara i skogen, men hon får liksom inte. Så att där någonstans till slut måste man ju bara bestämma sig. Nu släpper man hon, då finns det ju chansen att hon hittar älg, med risken att hon blir sparkad. Så är det ju bara. Och ja, den får man ju till slut bara tänka att ja, ska vi vara i skogen, då måste vi ju, då får jag ju liksom chansa, om man säger.
Just det. Ja, med Istas så tänkte jag i höstas, eller jag tänkte så med Nadja också, att som man släpper upp i Norrland, där är det inga problem. Det är bara att släppa. Där finns det liksom inget farligt, har jag alltid tänkt. Det är här nere med alla vildsvin som jag har oroat mig mer för att släppa för tidigt. Och jag antar att risken är väl större här nere också, för det finns ju fler vildsvin, arga vildsvin än arga älgar.
Jo, men det blir ju en helt annan sak. Och jag menar, du kan ju faktiskt skrämma älgarna innan du... Alltså man kan ju låta lite grann. Och om man inte vill att hon ska få älgkontakt utan bara få vara springa i skogen, så är det ju bara att väsnas lite eller gå i medvind liksom kanske. Eller så är ju risken eller chansen mindre. Men grisar kan ju ligga och trycka i dagläger och allting så det himla
ja, men exakt. Länge liksom. Men och sen det där är väl svårt också, för du vill väl också lite att hon ska hitta älg?
Jo, inte fan gick jag och bara, jag gick ju inte och sjöng i skogen liksom. Jag gick ju smög som fan. Och så liksom bara, helvete, drar hon iväg. Ja. Nej, men det blir ju en alltså, ja, det är jättesvårt att förklara, men nej, jag ville väl att hon skulle hitta, men jag var lite skraj när hon väl hade hittat dem.
Är någon älg farligare än någon annan älg då? Tänker jag till exempel kanske ko med kalv, kanske mer skyddande och kanske lite mer aggressiv, eller?
Ja, jag fattar det som det i alla fall. Att de är, och tjurarna står väl lite tryggare, va?
Bara mest på att det står gafflas runt omkring och sen går de iväg.
Ja. Men det är väl också det att de inte har lärt sig riktigt hur farligt det är det här. De har liksom inte, de är som en tonåring, som en annan var när man var tonåring. Det fanns inga faror.
Men det var ju kul att se med humlan när vi släppte henne i hängen. Att så fort älgen minsta lilla ryckte till så blev humlan jätterädd och hoppade därifrån. Och höll
ja, men det var
väldigt bra avstånd också. Så det var jättekul att se att hon ändå är...
Ja, det var skönt att se.
Och så jobbade ju Kelly också med grisarna i när vi släppte henne i hängnet. Den här, som jag lagt upp på YouTube.
Ja, precis.
Ja, då fick vi plugga den också. Gå in på YouTube, sök på Toppenjakt så får ni se en massa härliga filmer. Men att då när grisen gjorde utfall mot henne, då springer hon och sen så sa Peter så coolt att då använder hon hörseln. För när grisen vänder, då vänder Kelly direkt också. Då hör hon att grisen vänder och så bara efter. Och sen både hon och Isas triggades ju av det där. Och det är ju kul. Det vill man ju se.
Ja,
liksom.
Ja, det är ju bra.
Att det blir, när de bjuder upp till lite motstånd, att det blir liksom extra spännande då.
Nej, men ja, summa summarum, det är väl ett, man kanske inte ska släppa allt för tidigt, men samtidigt så är det ju inte riskfritt att vara löshunds, alltså en jakthund liksom. Speciellt men,
även om Kristoffers pappa har fått två hundar i allsparken och det är jättehemskt, så jag oroar mig mer för järnvägar och vägar och sådär. Det tycker jag är läskigare i alla fall.
Ja.
Ja.
Precis. Hörrni, jag har faktiskt köpt en ny hundgrej.
Ja, berätta.
Det är det ovärdigaste fordonet jag någonsin har köpt. Jag har köpt en sparkcykel för vuxna.
Ja.
Alltså det var så jävla töntigt. Det är liksom som det ser ut som en racercykel fram. Alltså fast med rakt styre, inte bokstyre. Och sen är det liksom så går det ner som en tjejram och sen blir det ett fotsteg. Tjejram, får man säga det ens? Ja, sen blir det ett fotsteg som man står på. Och sen är det liksom ett lite mindre hjul bak. Och den där har jag... sen tar jag hundarna i koppel och ett sånt där midjebälte. Och sen kör vi på vägen här ute. Och satan vad snabbt det går.
Jaha.
Alltså, de kan ju kuta allt vad de kan. Och sen i nedförsbackarna får man bromsa lite. Men och skillnaden då, jag har ju provat att cykla med mina hundar förut. Och det har varit så jävla svårt. Här kan man väl bara hoppa av om det blir något strul. Så då stannar man ju direkt liksom.
Ja.
Så det känns faktiskt svinbra än så länge. Jag har kört varje dag med dem. För annars tycker jag att det är svårt det där att träna dem under lågsäsong. Alltså springa med dem. Jag springer för långsamt för att de ska få upp någon fart. Men här får de liksom kuta allt vad de kan så att de får lite riktig träning. Och de blir jättetrötta och sen ligger de bara. Och då får man få den här känslan av trött hund som är den finaste känslan som finns för en hundägare.
Ja, men visst, alltså det finns inget mer tillfredsställande än en hund som sover.
Nej. Eventuellt barn som är så här trötta och röda om kinden efter att ha varit ute en hel dag. Det är, ungefär, det är också uppe där. Alltså det har verkligen varit helt
men
otroligt.
Men vadå, är det två hjul eller är det tre hjul?
Ja, det är två hjul.
Ja, två hjul. Det är som en vanlig sparkcykel fast den är lite annorlunda byggd. Ja.
Fast för vuxna. Och det är roligt, jag har köpt det. Så alltså det verkar som, det är ju många som köper såna här till hundträning. Man kan köpa till något spröt som håller kopplen framåt och så här. Alltså för draggrejer. Så det verkar som att det är en stor målgrupp. Men det verkar också som att det finns då, jag gissar, 100% killar som köper såna här. Så har som sin cykel. Det står så här, den lämpar sig bra för pendling och sånt där.
Amen.
Jag tycker att det är för folk som tycker att det är för ovärdigt med liggcykel. De köper en vuxen sparkcykel.
Ja, men varför köper man då inte bara en vanlig cykel?
Ja, för att man vill liksom vara lite speciell, tror jag.
Jaha, ja.
Har ni liggcyklar i Norrbotten? Jag tänker att det finns nog inte där, va?
Nu har jag sett någon här.
Man säger ju någon på E4-an, va? Oftast är det ju någon som har cyklat från typ Tyskland och ska få se på mina solen. Så är det alltid någon, varje sommar är det ju någon som kommer med en sån här liggcykel eller någon tandemcykel eller någonting. Och så tänker man varje sommar så, ja men alltså stackars människor. är det här ni lägger era 2-3 veckors semester på, att cykla genom Sverige?
Jag vill bara säga nu, det finns, jag har stött på folk som har handikapp som gör att de måste ha liggcykel. Och då är vi för.
Det är vi för. 100% för.
Men det finns ju något med det där, att man måste ha en liten vimpel som liksom signalerar att här kommer en som är för fin för vanlig cykel.
Men det kanske inte är så mycket jakt och allting. Men jag måste bara fråga er. Alltså det här cykelgrejen, för våran sommarstuga ligger precis vid den här Sverigeleden, om man säger, där de cyklar då, de som cyklar ska cykla hela Sverige eller vad fan det är. Det är alltid någon varje sommar som... Men jag kan inte bestämma mig om det är härligt att de gör det och liksom, eller om det är psykisk ohälsa. Alltså, förstår ni?
Ja. Va? Ja.
Alltså, ibland tänker jag så här, fy fan vad härligt och vad starkt av dem gör det. Alltså, ibland tänker jag, alltså det här är, det finns ju någonting som inte är friskt med det här.
Ja, jag tänker att det är liksom lite vad de har för ingångsvärde i det. Jag tror att det är lite olika från fall till fall. Alltså jag tror vissa cyklar nog från något. Alltså att de rymmer från sina ångest. Liksom. Men det kan väl också finnas bara människor som till exempel vill hitta ett hållbart sätt att se Sverige. Och så här. Då är man ju för.
Det är ju bra. Jag är uppvuxen utanför centrum i en skog, tänkte jag säga. Så när hela högstadie, gymnasiet, allting, så cyklar jag in till skolan, hem från skolan, in till träning, hem från träning, in till tjejen, hem från tjejen. Och det var en jättelång raksträcka på 2 kilometer. Så, alltså, och då tänkte jag så här, den dagen jag får körkort, då kan jag aldrig cykla. Så jag cyklar väl ganska mätt i mina ungdomsdagar.
Ja, det förstår jag verkligen.
Ja, men sparkcykel, det lät ju härligt. Jag har faktiskt rastat Humlan här nu under påsklovet. Jag har varit där nere en vecka nu med skoter. Det är ju kanske inte så miljövänligt och sådär, men det var, hon har sprungit 10 mil här på en vecka ungefär.
Jävlar, funkar det bra eller?
Ja, det funkar superbra. Ända tills vi börjar närma oss hemmet igen. Eller till stugan liksom. Då får jag bara fånga upp hon, för då drar hon.
Ja, det där är lite samma som på sparkcykeln, att bort från huset går ju jävligt snabbt. Och så hem, då blir man ju lite tokig. Men...
Ja. Men jag har haft dem fast förut. Men sen gjorde jag en liten chansning. Det här kanske man inte får säga, men att köra hon lös bakom. Och då ligger hon bakom i galopp eller trav sådär. Någon mil. Och sen vänder vi och sen... Så hon hänger ju på.
Men Kalle, det kommer ett vilt.
Din sparkcykel, du sparkar alltså, kickar den. Det är inga tramper på den.
Nej, precis. Alltså bort från huset, då står jag bara. Då drar de.
Okay,
och sen om du blir uppförsbacke, då sparkar jag. Och hem så ibland, när jag har kört långt, då får jag sparka lite också.
Men det där förutsätter väl lite att du inte träffar på andra hundar, tänker jag. Om du inte behöver, alltså det är ju bra med, när jag cyklar med min, att jag håller i hon i ena handen så jag kan liksom styra henne lite. När jag får hundmöten och sånt.
Just det, ja precis. Hundmöten är ju jobbiga. Men jag körde faktiskt själv med Nadja och då var det ett rådjur som hoppade ut framför på vägen framför oss. Och då sket hon i det. Så det var jävligt härligt.
Ja, det var ju bra.
Annars kör ju Nadja alltid längst fram i kopplet.
Jo, Nadja. Ja, men alltså Britta kan inte ens gå med Nadja.
Behöver vi vara oroliga att hon är mer draghund än jakthund här nu? Ja, kanske, man hittar sin grej.
Det kanske är så. Hon bara, aha, det var sparkcykel jag skulle hålla på med.
Ja.
Jaga pointrar.
Ja, det känns jävligt kul i alla fall. Så det kan jag rekommendera, en sån här sparkcykel. Och jag tror att om man har en hund, då kanske man kan köra vanlig cykel. Men nu när jag har 3, det är för svårt med vanlig cykel. Så då...
Ja, nej, det går ju fan.
Hörrni killar, Vi har ju fått en fråga till podden från en kille som heter John, som jag tyckte var så himla bra. Han skriver så här: jag har till slut fått tummen ur röven och håller på att plugga inför jägarexamen senare i år. En fråga som jag har som sällan märker tas upp är hur själva dödandet faktiskt känns. Också beroende på djur och situation. Han undrar, John då, hur han själv skulle reagera om han skulle skjuta något. Och det, ja, det där stämmer ju. Det är ju någonting som inte tas upp så ofta. Utan det är också som att man liksom låtsas om lite när man pratar om jakt, att det inte är någon grej.
Nej, den är ju svinbra fråga, för den är ju heller inte, alltså den, ja, jag tycker inte att den är, det är helt okomplicerat att döda.
Nej, men berätta.
Djuren. Nej, men alltså kanske om man ska säga så här, själva dödandet när man skjuter skottet eller någonting, det, där har jag aldrig någonsin funderat liksom på, för då är man så inne i det. Men det är, och framförallt större djur, jag ska säga fåglar har jag aldrig riktigt reflekterat över, men älgar och sådär, att nej, men när allting är klart så är det ju ändå en känsla av att det är skönt att det har gått bra, såklart, men också lite det här av vem fan är jag att ta ditt liv.
Ja.
Det kan jag liksom stå och fundera lite på, och jag har heller aldrig egentligen så här hoppat runt och bara skrikit yes yes vad kul och vad härligt att jag, alltså det finns någonting i en och som blir lite deppigt när man väl har skjutit djur, tycker jag.
Och där du säger att jag tror man blir ju glad, eller man får ju adrenalin när man fäller ett vilt, men det tror jag inte är över själva, i alla fall om jag går till mig själv, det är ju inte för själva dödandet, utan det är ju för att situationen gick bra.
Ja, men exakt. För när jag får fråga, man träffar människor som säger så här, jag skulle aldrig kunna skjuta någonting och så här. Då brukar jag säga att det är en så lång kedja händelser som leder fram till skott. Alltså du liksom packar dina grejer, du går upp tidigt och åker ut. Själva skjutandet blir bara som en naturlig slutpunkt på den där långa raden händelser på något sätt.
Ja.
Så jag tycker att det känns nästan alltid självklart. Men sen är det väldigt olika från fall till fall, för mig i alla fall. Alltså,
ja.
Om det går snabbt till exempel, då hinner man inte tänka. Men om man får lite mer tid på sig, då kan jag börja fundera. Och om det är så här, jag har varit inbjuden någon gång som passkytt på något gods och så här, då, när det inte är att jag kommer liksom inte att ta hand om djuret sen, utan jag ska bara skjuta det så att det dör. Och sen ska det släppas ut av någon jaktelev och så ska det säljas till vilthandlare. Då kan jag känna så här, varför ska jag skjuta den här? Vad spelar det för roll för mig? Och samma med typ vakjakt, så kan jag också vara så här. Alltså jag har suttit en gång och vakat gris och sen har det kommit fram en gris och så bara känns det här, fan, jag orkar inte skjuta. Alltså jag vill liksom inte. Det är inte värt det för mig. Det är en massa jobb och den kan vi bara få springa vid. Alltså där kan jag.
Ja.
Men om det är till exempel ett ståndskall med hunden, då tvivlar jag då är det alltid bara att jag vill liksom, då vill jag bara få ner viltet.
Jag tycker man tänker när man kommer fram till vilt, som du säger, om du är på en godsjakt och så skjuter och så tar någon annan hand om, för jag tycker att just den här känslan att man blir lite med respekt för djuret är ju när man faktiskt kommer fram till det fina djuret som man har tagit dess liv av.
Ja.
Nu fungerar ju liksom planeten, jorden, allting går ju ut på dem. Om vi tar liksom indianfolk och världen över, varför man jagar, så fäller vi ju ett vilt, behandlar det med respekt och får den känslan att man har tagit liksom ett liv.
Ja.
Men många gånger tänker jag också, om man pratar med de som inte jagar, om man nu ändå äter kött eller fågel och sånt där, hur har liksom Icas eller Coops eller någon annan matvaruaffär, hur deras kött blivit behandlat och dödat mot för ett djur som har gått helt fritt i skogen hela sitt liv, haft jättebra, och så på en ögonblickssekund så pang, har den ingen aning om det är liksom stressfritt, säger vi, och så tar man dess liv.
Just det.
Där tycker jag mycket, jag tänker i alla fall så här, att så länge man behandlar det med respekt och har de här känslorna, så är det ju inte att man bara nöjesjagar. Det är ju, om man tar vilket naturfolk som helst, eller därifrån vi också kom till, varför vi jagade en gång i tiden, så var det ju för matens skull.
Ja. Ja, men alltså, jag tror att så länge man kommer ihåg det där, att det är en liksom läskig grej att vara böden, liksom, Kan man komma ihåg det, då tror jag att man kommer att sköta det där och behandla djuret med respekt. Och så här. Jag kommer ihåg från när jag började jaga, så kommer jag ihåg att jag tyckte att det var lite läskigt att gå fram.
Ja.
Och speciellt om typ djuret låg och sparkade och så här, då tyckte jag att det kändes läskigt. Det har gått över för mig nu har jag liksom blivit van vid den grejen. Men det minns jag att det var läskigt för mig i början.
Ja, men tycker inte ni också ju större djur... Eller är det inte så? För mig kan jag känna, jag har väldigt sällan någon slags tanke. Ja, en stor tjäder som är fin skulle jag, men annars så är det liksom, älgarna blir det mycket mer påtagligt för mig att jag har liksom, jag kommer ihåg en gång jag tror jag hade lånat en hund av dig, Kalle, alltså, vad fan var det, Jenny hon hette?
Ja, den gamla grå hunden, ja.
Ja, och jag gick med henne uppe i Vike där i Medelpad och... Det kom en typ en pinntjur springandes rakt in i mig typ. Hon hade stött fram den. Så jag smackade ner den och den dog ganska direkt framför mig. Och den hade jag som så här, varit så här riktigt... fan, vad har jag gjort? Så här? Sån känsla, det har jag nästan aldrig fått någon gång. Men då var det verkligen att man tänkte liksom... Fan, här kom du springandes och sen stod jag här och liksom upp till mig och avgör om du ska springa vidare eller inte. Och det fick du inte göra.
Fast några sådana grejer har jag också, alltså gången när jag tänkt så här, det här kommer jag aldrig att bli av med, den här bilden jag har nu av det här djuret kommer jag aldrig att bli av med, brukar jag tänka. Så här, nu är jakten förstörd för mig, det här var liksom för, det här, nu tycker jag för synd om det här djuret. Så här. Men sen går det över.
Men
sen, jag har heller aldrig riktigt det, alltså den där grejen som man hör om, alltså typ att kon blir kvar när man skjuter kalven och sånt där, det kan jag inte, det orkar jag inte ens tänka på. Det är för, alltså, och så där att kalven går och letar efter ko, alltså om någon har skjutit fel och så där.
Den är ju lite jobbig när kalven går och ropar efter kon så där, men att kon springer och ropar efter kalven, den, ja, de är ju också djur, alltså de kommer få nya kalvar och... Men jag vet, det låter... Men det är ju en sak när du väl har släckt ett liv. Har du en gång gjort det så har du alltid gjort det. Så att det är inte helt okomplicerat.
Det är viktigt det du säger också, Kalle, tycker jag. Att man, även fast man har ett läge så är det ju upp till skytten fortfarande att välja att ta skott eller inte ta skottet. Eller om du har skjutit ett rådjur eller skjutit en tjäder eller två. Ja, men då kanske man inte skjuter en tredje på den dagen.
Just det.
Utan att man måste ju inte ta alla skott. Och nu har vi haft några goda fågelår till exempel. Och har jag skjutit en tjäder eller två och vi ändå liksom, du och jag har varit ute några gånger i Vikland, vi har haft liksom 12-13 tjäder som vi kunde skjuta lätt. Men vi har skjutit en varsin och sen har vi varit ganska nöjda med. Jättefin upplevelse, vi fick ett varsitt vilt. Ja, men då kan ju de andra få vara kvar till. Ja.
Ja.
Men om vi ska vara helt ärliga där, så sparar man ju dem också lite för att vi ska kunna åka dit igen och få jaga. Alltså, i alla fall så tänker jag lite.
Ja, men så, alltså, så är det.
Jag har aldrig någonsin tvekat på att skjuta innan. Liksom. Bara, vad fan ska jag verkligen... Alltså, de tankarna har jag aldrig fått innan. Utan det är när jag kommer fram till djuret jag kan bli lite så här...
Ja.
Samtidigt så är jag lite allergisk mot de här som typ sitter och smeker djuret och bara, det är så vackert, alltså, på filmer, det finns ju vissa YouTube-kanaler där vissa individer är ju extremt mycket sådär, och visst det är fint, men vad fan, det är ju ändå, du har ju ändå skjuter, du ska ändå äta
det. Det känns också lite som spel för gallerierna.
Ja, eller hur? Alltså de bara, att titta vad vackert,
alltså, andas in djurets sista andetag för att få dess krafter.
Men på de här större godsjakten och sånt, när man stoppar en kvist i munnen på det fällda viltet, det är väl lite för att hedra om att det är the last supper.
Just det. Ja, vad kommer den här traditionen att man ska få en grankvist i mössan när man har skjutit någonting? Är det någon som vet vad det kommer?
Ja, nej.
Kanske att du har delat det sista måltiden med det viltet. En gren i munnen och en gren i hatten.
Kan det inte bara vara att man ska visa vem som är skytten då, tror du?
Jo, kanske.
Alltså att det ska vara synligt, så här, vem det är du som har skjutit.
Har du något som syns bättre då, kanske något i varselfärger?
Ja,
alltså om det verkligen är ett mål, att du verkligen behöver visa vem det är som har skjutit.
Så om det kommer någon med en hel granplantering på mössan, då vet man, här är det en stor jägare.
Ja. Man ska ju ha någon sån här trofé som går runt och till skytten. Alltså någon stor jävla röd hatt eller någonting. Som man...
Alltså en jättehög hatt. Men jag som också har börjat det här med att ha tamdjur. Jag har ju då fått ställas inför att avliva både höns och får.
Mm.
Och det var jätte... höns, det tycker inte jag, det känns inte så mycket för mig ännu, eller jag har aldrig gjort, men däremot så lammen, alltså bagglammen som jag slaktade i höstas, det var faktiskt svinjobbigt.
Ja,
och där är, om man tänker på den här liksom bilden av att det är en lång kedja händelser som leder fram till skottet i skogen, så är det ju precis tvärtom med tamdjur. Där har man ju varit beskyddaren.
Ja.
Jag har ju liksom hållit dem vid liv sen de kom ut ur sina mammor, så har jag sett till att de har klarat sig. Två av dem där har jag ju till och med flaskmatat liksom.
Ja.
Och sen att plötsligt efter ett halvår slå om till att bli deras bödel, det känns ju liksom jättekonstigt. Men ja, då får man på sätt, då fick jag som stålsätta mig att tänka så här, det här är mitt ansvar som djurägare. Man kan liksom inte ha jättemånga baggar. Det är ingen som har det, man kan inte ha det. De blir dumma, de bråkar med varandra och bråkar med människorna. Så du, och liksom, anledningen till att man har får är ju för att få lammkött. Liksom.
Ja.
Så då fick jag bara bestämma mig för att nu gör jag det här. Men det var... Och jag tänker att förmodligen så har jag liksom, jag har blivit förberedd av alla gånger jag har skjutit i skogen. Men det var något annat.
Jo, men du har ju en relation med de djuren. Liksom. Ja. Du har ju inte med älgen som du helt plötsligt ser, eller vid grisen som kommer springande förbi det.
Nej.
Och där är du är ju ute i skogen för att, det tycker jag hjälper en mycket, man är ute där för att skjuta ett djur.
Ja, precis.
Men när du väl dyker upp, alltså första djuret var likadant, när du väl dök upp, alltså jag var ju så inne på att jag är ju här för att jaga dem.
Ja, men det är det jag menar med den där. Det är det jag menar med den där långa kedjan händelse, att det är ett naturligt avslut på det där man håller på med.
Och som du säger, Kalle, till tamdjur så har du byggt en relation. Mm. Du har ju inte liksom byggt en relation med älgen. Så vidare inte en älg som du hållit på att jaga efter 20 år. Så att det blir någon slags relation.
Alltså vit älg.
Låt älgen vara för fan 20 år senare.
Kanske ska satsa på något annat. Älgen kanske inte är för dig.
Ja, nej, så jag måste vara jättemycket tuffare att ta ett tamdjursliv som man ändå har byggt en fin relation med.
Men sen är det också det, jag har märkt att det är också en van sak med det också. Det har blivit lättare. Alltså vi hade en bagge som skulle vara här och betäcka våra tackor nu. Som var alltså ett baggland från förra året som bara skulle ligga med våra tackor och sen bli mat. Och honom hade jag ju för sig inte lika stark relation med, eftersom jag inte hade känt honom sedan han var liten. Men det kändes lättare. Liksom.
Men blir det inte sådär lite grann också? Man blir ju lite av... Alltså när du har skjutit ditt första vilt, liksom, då har du ju gjort det. Det jag menar är att ingenting blir så likt efter det.
Nej.
Det är samma som att se många döda människor. Alltså se lik. I slut blir ju inte det samma sak som första liket liksom, eller någon, om man, ja, människor, alltså allt man, det blir ju en vanlig sak också, kroppen vänjer sig, skallen vänjer sig,
ja,
på något sätt.
Men det finns ändå något i liksom olika situationer som kan göra det värre, eller vad man ska säga.
Ja, men helt klart. Så att, och det tycker jag väl att det ska, alltså på något sätt, man kanske inte ytterligheten där man ligger och sitter och smeker djuret en halvtimme efteråt, men man måste ju på något sätt ha någon slags tanke på djuret, tycker jag, när man har skjutit det.
Nu ska jag inte säga att det är en fara, men om vi tar ytterligheten åt andra hållet, att man är helt likgiltig till fällat vilt, då kanske man också ska fundera på varför man jagar.
Ja, men då är man väl psykopat.
Det bestämmer vi helt enkelt.
Ja. John, för att svara på din fråga, det kommer att kännas konstigt första gången antagligen, men det kommer att kännas mindre konstigt än vad du tror, för att det kommer att kännas naturligt, som att det är bara kulmen av det där som du inleder nu när du har bestämt dig för att skaffa jägarexamen.
Precis.
Känns det som att det är vårt svar?
Superbra.
Här har vi fått en fråga från Henrik som skriver så här: hur ska jag tänka inför den dagen jag ska skaffa jakthund? Och då tänker jag vända mig till dig, Lars, för du är ju lite i startblocken inför att skaffa din första jakthund.
Ja.
Hur tänker du?
Ja, jag tror väl primärt att man ska tänka att man har tid för det. Det är väl som att både att skaffa barn eller skaffa hund eller vad man nu skaffat sig. Att man känner att ja, men nu har jag tid för det. Så att man inte skaffa någonting, till exempel en jakthund, för att alla andra har en jakthund eller någonting. Det måste ju fungera i livet.
Ja, men där vill jag bryta in direkt. Det där jag håller inte med. Alltså för både när det gäller att skaffa barn och när jag skaffa hund, du kommer ju aldrig känna så här: nu jävlar, oj vad mycket tid jag har. För man har ju aldrig någon tid om man inte är liksom pensionär.
Nej, jag tänker att man... ju det jättebra förra gången att ta jägarexamen, det är aldrig rätt tid.
Nej, men exakt. Utan det är bara, det får man liksom bestämma sig för att man vill jättegärna och då göra det.
Ja.
Eller?
Ja, men där är ju vi nu. Dels liksom vill min familj skaffa hund och jag vill absolut skaffa hund. Och det är kanske mer en mognad då.
Ja.
Både, och sen får man ju ta sig tiden. Vad man än tar åt sig får man ju liksom prioritera eller sätta den tiden.
Men det kan ju vara, det kan ju finnas bättre förutsättningar och sämre förutsättningar å andra sidan.
Ja, så alltså, kan det ju vara.
Nu har jag ett jobb där jag kan ha med hunden till exempel. Då är det ju mer lämpligt än att jag har ett jobb där jag är borta 6 månader.
Just det.
Alltså, precis. Så att förutsättningarna ska vara rätta. Så alltså, det är väl en viktig del tycker jag. Sen när man väl har skaffat hunden, ja men ja, då är man ju i det.
Men jag tycker det finns en grej som oftast inte nämns. Eller så kanske gör det att jag bara inte hör det. Det är ju: hur mycket jakt har du? Hur mycket jagar du?
Exakt, det tycker jag är det viktigaste.
För jag tycker det måste ju vara viktigast. Alltså, ja. Det är ofta de bara, nej, det finns inte, att den här hunden står bara i hundgården och det finns inte tid till den och tyvärr så bla bla bla. Nej, men vad fan, det visste man ju redan innan. Jagar man 2 veckor per år med löshund, då ska man inte köpa en löshund.
Liksom. Nej, ja, det där tycker jag, för det där liksom vardags... krånglat med hund, det tycker jag det löser man på samma sätt som man löser när man har barn, eller man får liksom omprioritera eller ta in hjälp eller skaffa ett hunddagis eller en hundgård eller det löser man liksom. Men om man inte jagar med hunden, det går inte att lösa. Och om man inte jagar med en jakthund så kommer den bli olycklig och svinjobbig och det kommer göra hela familjen olyckliga.
Exakt.
Och då kanske man inte ska ha en jakthund, då kanske man ska ha en brukshund eller
en katt.
En sällskapshund.
Nej, men man kan ju tänka på vilken hund. Alltså vilken hund ska jag skaffa? Vad har jag för marker? Har jag marker? Du, Lars, skaffar ju då en fågelhund. Det är ju lite mer fritt än en.
Ja.
Alltså där kan ju du lösa ett dagskort och jaga med den när som helst egentligen.
Precis.
Under jakttid.
Och det passar ju mig, som vi pratade om det förut i någon podd. Det passar ju min livsstil och så som jag är och gillar hela den biten. Så det kanske också styr lite val av vilken typ av hund man skaffar. Om du jagar älg en helg om året, då kommer du ha en hund 364 dagar. Och en jakthund, men du jagar 2 dagar. Då kanske inte var rätt val av hund. Kanske du har haft en drever eller en fågelhund eller någonting annat.
Men du då, Anders, du har ju ganska länge gått utan hund men ändå varit liksom sugen på att gå som hundförare. Ju. Du har ju tagit varje chans att låna en hund och jaga med och så här. Men så år sedan så bestämde ni er för att skaffa en hund. Vad var det som fick er att...
Ja, men det var nog mitt konstanta tjat. De stod inte emot längre. Alltså, jag formligen nötte ner dem. Liksom. Så var det faktiskt. Men jag inser också jobbet med det. Men då tänkte jag så här, nej fan nu. Jag har ju haft hundar förut med brukshundar.
Ja.
Så jag tänkte, nej vad fan, jag löser det här. Ungarna börjar bli hyfsat stora. Liksom, eller stora, men inte små bebisungar längre. Liksom.
Just det.
Och nej, men sen till slut fick jag bara, ja men köp ändå. Och då tog det ju typ 2 veckor när jag hade
mållåst.
Men det är väl inte helt okomplicerat faktiskt, ska jag säga. Dels att jag jobbar dagtid ibland liksom. Och jag har ju fått ringa runt till svärfarsan och gå ut med hon på lunchen och så här. Och det är inte svinenkelt. Det hade varit härligt med ett jobb där man kunde ta med hunden såklart, men nu är det så.
Ja, men alltså, och det är lite det där jag menar, typ så här, det blir ju ett krångel. Alltså det kommer alltid vara en uppoffring att skaffa en hund, men det kommer ju lösa sig, precis som det löser sig med allt annat. Det kommer liksom, man löser det ju alltid.
Ja. Ett tips kan väl också vara att om man säger att man aldrig har haft hund någonsin, varken brukshundar eller jakthundar, så kan det ju vara en idé att vara med någon eller träffa lite olika typer av hundar eller människor som har haft mycket hundar. Då kanske man får lite en riktning vilken typ av hund man vill ha eller ja.
Och där är ju inne på någonting som jag tycker är svinviktigt också. Jag vet att Lex har ju pratat mycket om det, att han har lånat mina hundar och Lilloves hundar. Ja. Och du, Anders, har också lånat våra hundar på jakter. Det tycker jag, det är en rekommendation jag har. Att man lånar hundar och testar och jagar med dem. För att det blir så lätt annars, om man liksom är en hyfsat ny jägare och man läser jakt tidningar typ. Då finns inte de här typ korsningarna, inte med så mycket om och så här. Men om man får låna en sån här korsning som jag tycker är kul att jaga med då. Då får man liksom upp ögonen för den, så att man inte skaffar en sån där liksom en tjock gammal koppov som inte jagar sen, utan att man oj då. Stack ut hakan. Nej, men att man faktiskt provjagar med, alltså som man provkör en bil, så provjagar man med en hund för att se, är det här någonting som jag, är det här jag vill ha ut av att skaffa hund?
Ja, men och framförallt kanske vara hundvakt, låna en hund en vecka. Det finns ju säkert folk som skulle bli skitglad. Låna hem en hund, ha den hemma. Fatta att du måste gå upp på morgonen innan jobbet, vad fan det är, när jag går ut med, pallar ni med det en vecka så kommer det gå bra liksom.
Ja, men då får, om man låter en vecka under lågsäsong, då får man ju bara det jobbiga med att ha en jakthund.
Ja, men jo, men det jobbiga kommer också komma, så att bara fara och släppa den i skogen på någon jakt, det är ju liksom inte hela delen med att ha den här hunden liksom. Utan det måste ju på något sätt också funka hemma. Om man kanske bor på landet och har hundgård och allting, då är det ju en annan sak. Men jag menar till exempel, Sniper är ju för fan nästan uppvuxen i lägenhet ju.
Ja.
Så att, jag menar, det går. Jag har haft chefer i lägenhet, det är inga problem, men man får bara styra om det lite. Men jag tror att man ska ha en hund, om du funderar på att skaffa, men är lite osäker då, eller inte haft hund innan, så ska man nog pröva att ha hund också hemma utan att jaga med den just. Alltså det är lätt att fara ut, sätta den i bilen, fara ut, släppa den i skogen. Det är ju bara guld och gröna skogar.
Och sen lämna tillbaka den helt lerig. Man behöver inte ens ta in den och duscha den och hålla på.
Utan nej.
Det är någon annan som får sköta.
Och så måste man också ha en bra dammsugare.
Jo, alltså fy fan.
Ja, Istas ser så jävla rolig ut nu. Hon är ju svart, men hon har ju som grå hundspäls som under. Och den släpper hon nu. Så nu är hon svart med gråa tussar.
Det var ju jättetydligt på Istas.
Förslaget är låna olika hundar så att man får en känsla för vad det faktiskt innebär.
Jo, men och jakthundar kräver ju lite grann också. Så är det, går ju inte att sticka under stolen med. Visst, det finns ju vissa som Bonnie kanske och vår kompis Henkes Essie, de är likadana. Det är också en grå hund. Alltså, hon är ju hur lång som helst. Hon bara ligger och myser. Alltså, och så står humlan bredvid och har ståndskall i öra på henne typ. Man bara, men jakthundar kräver ju överlag mera än vad en golden gör kanske.
Och sen när det gäller val av uppfödare då? Det är också någonting som det är ju en djungel. Och det svåra med det är att om man pratar med en uppfödare, och speciellt om man är lite oerfaren själv, då är det ju väldigt lätt att bli bortkollrad. För att alla snackar upp sina egna hundar och sin egen hundras. Det är ju också en investering som den uppfödaren har gjort, alltså i tid och i liksom har gjort ett val att hålla på med en viss sorts hundar. Då kommer de att prata upp de hundarna. Och där måste man lära sig att stå emot. Så då är... Vad gör man då?
Är det lite som att anställa någon till en arbetsplats, att man går på lite referenser? Om man vet någon som har hundar från den uppfödaren, hur har de fungerat och vad tycker de, som är lite mer objektivt?
Ja.
Kan det vara ett sätt?
Alltså att göra jobbet och ringa runt?
Man ringer Lill-Ove. Han börjar forska.
Man kan precis. Också skapa ett litet jaktgäng och så har man en som spenderar sjukt mycket timmar på sånt där.
Ja, men man kan också få skicka frågor till oss ju. Skicka länkar. Vi ja. Kan bedöma hundar på över internet. Det är inga problem. Vi skickar en faktura så. Ja. Nej, men jag använder ju Lillove ganska mycket. Framförallt det här jämthundsletandet. Alltså för det finns ju en hemsida som heter hittaälghund.se där alla olika stamtavlor och jaktprov och sånt där läggs in. Om det är en seriös uppfödare. Så där kan man ju då gå in och kolla på föräldrar långt tillbaka i många led för att se hur de har presterat på jaktprov. Och jag har liksom inte tålamod att sätta mig in i riktigt hur det funkar på den här hosen. Så jag frågar Lille och så kollar han. Men det är också någonting som, där får man ju liksom papper på hur hunden är. Eller hur föräldrarna är.
Det är ju en jättehärlig styrka och förutom kamratskapen som vi har i toppenjakt så är det ju, vi har ju alla olika styrkor. Någon gillar vapen och prylar och någon är jätteduktig på hunduppfödare. Och
är man någon är bra på podcast.
Någon är bra på podcast. någon har dåligt ljud.
Fan, vart kommer jag in? Du har inte nämnt mig igen, Lars.
Nej, jag ska fundera på vad du är bra på.
Men du är ju en kulturbärare, Anders.
Ja. Ja, ah, okej, okay, ja.
Ja, du är en bra motor och bra på skrikprata. Men, och vi får ju faktiskt en hel del frågor om det. Att, ja, men hur hittar man lika skönt gäng som er och bla bla bla. Och där tror jag, och alla län har ju jaktvårdskretsar och jaktlag och jättemånga som är här i Norrbotten, så kan man ju gå med i ett lag. Då får man ju situationstecken jaktkompisar och kan prata och liksom resonera med kunniga jägare och sånt där och Jägarförbundet.
Jag tror kanske att man folk kommer bli besvikna om de tror att de ska hitta ett sånt, alltså vårt gäng om de går med i ett bara vilket jakt som helst.
Ja, vad fan, det där sänkte du oss rejält. Alltså, vi är, nej, ni kommer inte hitta något gäng som oss. Så är det bara. Nej,
det är en grej som är med jakt som jag tycker är viktigt att poängtera. Framförallt när vi får ju mycket frågor från folk som är nyblivna jägare eller som är på väg att ta jägarexamen. Ja. Och det som är med jakt, det är att det börjar liksom med hundår. Alltså det börjar med åka jättelångt, gå upp jättetidigt, sitta på dåliga pass, stå med mössan i hand, inte skjuta, göra fel, känna sig dum. Det är så det är först. Du kommer att jaga med idioter antagligen först. Det kommer vara liksom, det kommer vara några sura gubbar som du kommer känna hata, men du måste ändå hålla dig väl med dem för att du ska få chansen att jaga. Sen 10 år senare när du har hållit på att jaga, du har jobbat dig in liksom, det är då det börjar visa här att du får jaga nära där du bor och du får liksom sitta på fint pass och du får chansen att släppa hundar i hett och så här. Man måste liksom, om du inte är liksom kungafamiljen, då kommer du behöva göra de där hundåren, tror jag.
Det tror jag också.
Jo, ja, men så är det. Och det finns ju idioter, alltså gott om idioter inom jaktvärlden. Det är ju liksom inget...
Ja, alltså det är mer idioter i jaktvärlden än i vanliga världen, skulle jag vilja säga.
Ja, det tror jag faktiskt. Men och, jag tänkte nu när vi satt och pratade om oss här att faktiskt inte... Du och jag, Kalle, träffades ju lite genom jakten, kan man väl säga.
Ja.
Men i övrigt så både dig, Lars och Lillove har inte jag träffat på grund av jakten, utan, och det tror jag är en bra grej också att man.
Men det har ju förenat. Det blir ju som
absolut.
Har man gemensamma intressen så brukar det bli något mer naturligt.
Jo, men
ja, men exakt, liksom... och att det är någonting som får växa fram alltså vi träffades inte när vi började jaga, utan vi träffades senare i livet och jagar sen ihop. Att det, man får ha tålamod innan man hittar sitt toppenjakt.
Precis.
Men nej, men jag, för, angående så här idioter, så jag var ute och körde skoter, så kom den killen nu när man är i stugan. Nu ska jag inte nämna någon namn här, så jag hänger ut någon, men
ja, han lär ju fatta om han lyssnar på podden.
Men han det är inga problem. Han var jävla skön snubbe, kille. Okay. Jag tog och pratade med han jättelänge så där, och han har ju gått som hundförare länge, men har aldrig, alltså jag vet inte hur många år det var, så 13 år tror jag, med olika hundar, men den jaktledaren där har också en hund och i stort sett aldrig släppt en förmiddag, utan han har bara fått släppt efter lunch.
Ja, men shit.
För jaktledaren släppte alltid före lunch. Alltså det är så, alltså fy fan vad ledsen jag hade blivit.
Det är inte okej. Beteende.
Nej, men så att det finns mycket sånt där. Mm. Och men det är också vi är som... väl inte helt Vi är väl inte helt perfekta vi heller, men vi är jävligt bra ändå.
Ja, men alltså, det är också jätteglad. Så konstigt det där att inte ha att liksom, för i alla fall för mig så är det, de sociala reglerna är ju på något sätt överordnade. Alltså, ja. Jag tycker att det är viktigt att alla trivs och har det bra och så här, än att jag får liksom en lyckad jaktdag just den dagen. Och jag tänker på 13 år, så det är ganska många gånger han kunde tänkt så här, ja.
Han kan väl få exakt vad det var, men det var som han bara, nej, det vet du, men nu börjar han bli gammal, så att nu ska han få, nu slutar han väl snart, och då alltså, ja.
Ja, men både inom fiske och jakt och inom vår lilla grupp då, toppenjakt, det som är så sjukt härligt med människor som tycker det är roligare att andra lyckas än att man själv lyckas. Ja. Det är ju en egenskap att leta hos människor som nästan blir gladare att de kunde hjälpa dig att fälla ditt första vilt och se lyckan. Och jag själv, om jag hjälper någon till, både om det är jakt eller fiske eller någonting annat, så blir jag nästan nu är vi lite äldre också, nästan mer lycklig att se dem lyckas än att jag själv skjuter.
Alltså mitt jaktmål 2021 är att du ska få skjuta din första älg.
Ja, vad kul. Härligt. Och att inte Lillove kliver in framför. Nej. När Pang-Anders
tvekar. Och mitt största mål 2021 är att Kalle ska få skjuta en stor tjur. För du har ju ändå grinat lite över mina tjurar. Det kan vi inte sticka i stolen.
Vad kul att du
blir provocerad, vad fan. Ja, men alltså, du skjuter någon bara, den där, jag typ lämnar den i skogen för att den är så för liten. Och du, det var liksom det sjukaste älg jag sett i hela mitt liv. Typ 10 tagg eller någonting. Du bara, typ sågar av hornen för jobbet och ha på älgdragaren.
Ja, eller var det för att vi skrev upp den som ko, nu kommer inte jag ihåg. Nej, men jag har ju jag är inte någon troféjägare så, men jag har ju två stora tjurar. Det blir ju som så här, jag har en 10 taggar, jag får ju som inte, nu låter det kanske, jag får inte plats med någon mer.
Nej, det är så jävla, alltså, jag är ingen troféjägare. Det är som att någon med jättestor penis som bara, nej, men jag tycker inte att det är så viktigt med stor kuk. Jag tycker inte att det är någon.
Nej, ja, okej då. Hur fan ska jag förklara mig då? Okej, nej, de är inte, 9 taggar är ju som, nej. Det,
vi byter ämne innan.
Min största älg, jag har skjutit 4 taggar.
Ja, men du hade ju, första jag såg hos dig var ju som en lite så här, ett cykelstyre som du hade ju monterat. Jag tyckte det var så jävla gulligt. Jag bara, vad fan har den där på väggen?
Alltså, min första älg, jag ville ju ha som minne. Ja.
Det var just lite större än en styre till sparkcykel.
Ja. Nej, men det har jag haft tur. Jag har haft tur också.
Är det tur?
Eller?
Alltså det kan ju inte vara tur. Du har skjutit så många nu.
Nej, men jag tror att det är en blandning. Men lite när man är passskytt. Är inte ganska... Okej, du ska ju sätta skottet. Det är ju det första. Där är det ju någon slags skills. Att kunna skjuta och träffa.
Men det är ju din kompetens i gruppen, Wiklund. Det är ju att du har ju tur. Som vi, nu när vi gått på YouTube och vi måste få till exempel någon jakt på film eller något fältvilt. Då skickar vi ut Wiklund på sämsta pass. Ingen har skjutit någon vilt på 10 år. Du kommer ju skjuta en stor älg där.
Ja.
Det blir ju jättebra. Det är ju din skill.
Ja, kanske är det. Tur. Nej, men i övrigt är det ju lite sitta på ett pass. Vad fan, jag sitter hyfsat tyst om man ens behöver göra det. Det gäller ju bara att älgarna kommer till det passet. Så lite tur är det väl att sitta. Ja, men,
sen skulle du vilja skjuta också. Annars. Alltså som till exempel vår kompis Magnus Pelve satt ju på ett jättefint pass i fjol. Och Nadja kom med en stor tjur. Alltså en riktigt fin, inte som dinna såklart, men en riktigt fin tjur.
Ja.
Så sköt han inte.
Nej, det är ju under all kritik.
Ja, det är för jävla dåligt.
Nej, men man måste skjuta för att träffa. Så är det ju. Det är ju 100% mer chans att du fäller viltet om du skjuter. Men sen kan du inte slänga iväg massa dumma skott. Men
man ångrar aldrig ett skott man har tagit.
Eller? Nej, så kan det vara lite ibland.
Man missar alla skott man inte tar. Så ska man, så är det väl så. Fan vad mysigt att prata med er. Jag saknar er.
Det var ju, ja, faktiskt. Jag längtar så fruktansvärt mycket till hösten nu faktiskt, känner jag.
Det ska bli så himla kul när vi får jaga ihop igen. Men det är många veckor tills dit. Är det något ska jaga något i veckan förresten?
Nej, men vi håller ju på att planera in, jag och Lars, en bäverjakt här, va? Mm, men det är inte nu i veckan, utan det är väl om 2 veckor.
Lite längre, och jag droppade igår, här i Norrbotten och Västerbotten har vi ju bisam. Det hade ju varit lite kul att prova. Jag vet att folk...
Bisamoxar?
Bisamrotta. Oxar har vi inte. Myskoxar kanske.
Det har varit så jävla mäktigt. Vi har fått in bison här nu, vi måste skjuta dem.
Nej, precis. Jag skjuter inga älgar, men jag skjuter jättestora bisam. Ja.
Men okej, hur jagar man bisamrotta? Snabbt, för pannan måste iväg.
Jättekort fönster nu när våren kommer. Så går de upp på isflaken och sitter på kanterna och mumsar.
Mm-hmm.
Och så skjuter man med en liten kaliber. Jag tror man måste ha båt, eller?
Okej, okay. Ja, spännande. Jag fick så jävla bra samtal igår. Min yrkesjägare kompis Martin ringde och sa: Kalle, kan du åka ut och jaga bäver? Vi har några problembävrar vi skulle behöva bli av med. Det var ju, det låter ju lyxigt.
Ja, verkligen.
Så jag ska försöka ta någon kväll. Jag frågade Essa, min femåring, om hon ville följa med. Hon sa nej. Jag tänkte det var perfekt, ja, då, så här. Det är liksom inte ens sent. Det är liksom ljusa, fina kvällar. Hon bara, nej, jag tycker inte om smällen. Okej, okay.
Då sa du direkt här, men du får ju godis.
Det har jag inte ens tänkt på. Ja.
Men du har ju också försökt. Den är ju bra liksom. Men jag har frågat, jag försökte ju ta med ungarna här nu. De ville ju inte. Så att,
apropå ungar, så har Glenn, som är, han fyller 16 i sommar, han har sagt att han vill ta jägarexamen. Och nu har Britta och hennes brorsa dragit igång att de också ska ta jägarexamen. De ska göra det ihop allihopa.
Ja, men shit, vad kul.
Oj. Jag vet, det låter ju kul, men det blir samtidigt ett problem om halva familjen ska iväg och jaga. Då lär jag få bli hemma.
Och ta hand om fåren.
Ja, eller ta hand om småbarn.
Ett ämne vi kan ta upp i nästa podd eller någonting kan ju vara det faktiskt. Det är ju inte helt okomplicerat att jaga med respektive eller något sånt, tror jag.
Nej.
Jag har aldrig gjort det, men...
Vi har ju några sköna kommentarer från följare som har...
När man ska göra någonting ihop, när den ena är så här jätteintresserad, duktig, och den andra är nybörjare. För oss brukar det aldrig funka speciellt bra i alla fall. Men vi pratar om det nästa vecka. Nu måste du iväg, Anders.
Ja.
Tusen tack för att du lyssnar. Ja. Följ oss på Instagram, Toppenjakt. Och på YouTube, Toppenjakt. In och likea och kommentera och vad fan det nu är. Så blir vi jätteglada. Och ha det så bra allihopa. Vi hörs sen. Hej då! Ja.
Ha det fint. Hej då.
Hej, hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.